Sverige 23:45 den 7 december 1994.
Nyheterna kan berätta att jakten på de misstänkta mördarna från Stureplan är slut. Klockan 22:02 ikväll greps de på Drottningholmsvägen i Nockeby i västra Stockholm. De båda, Guillermo Marquez Jara och Tommy Cetreus, har nu förts till polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Och där ska polisen just nu inleda en presskonferens.
Jag tänker säga, men för min del är det med en väldigt stor lättnad och glädje som jag kan berätta då att de här gärningsmännen från dådet på Birger Jarlsgatan har gripits ikväll. Och jag vill då säga att i den här operationen så har vi haft att ta hänsyn till främst att det inte skulle bli någon ytterligare blodsutgjutelse. Och det har gjort att vi hellre har låtit det ta lite grann tid än att hetsa de här gärningsmännen. Eftersom vi har haft mycket snabbt den informationen att det här är människor som är utomordentligt hänsynslösa och som skulle vara beredda att på nytt bruka vapen. Jag ska inte gå in på några tekniska detaljer och detaljer i själva det polisiära arbetet, utan det kommer olika andra att uttala sig om som har haft att göra med detta. Men jag vill redan nu säga att jag drar en del slutsatser utav den här jag vet inte vad man ska använda för ord, men utredningen eller spaningsoperationen. Vi har haft ett väldigt bra stöd, vill jag säga först och främst, utav media i sammanhanget. Vi har ju bett er att iaktta en viss återhållsamhet som vi har bedömt vara nödvändigt. Och det tycker jag att vi har haft ett väldigt bra gehör för. Vi har fått, kan jag säga, en kontakt igen på ett sätt som fanns förr i tiden med den undre världen, som verkligen har medverkat till och tyckt att här har man passerat gränsen för vad som är acceptabelt. Och det är en medverkan som också har varit betydelsefull. Och det är naturligtvis också så att utan den här informationen ut och medverkan från den breda allmänheten så skulle det inte vara möjligt för oss att komma till ett så bra resultat så snabbt. Och slutligen så är det så att de som nu har varit inblandade i det här, och det är inte bara polisen här i, ja, det är nu en polismyndighet i Stockholms län, va? Och de olika enheterna har fungerat väldigt bra ihop. Ett exempel på det är ju avslutningen ute på Svartsjölandet.
December 1994, fartygskatastrofen Estonia.
Dykarna som har undersökt den förlista färjan Estonia påträffade 130 döda kroppar. Det beskedet fick anhöriga till offren vid ett möte med Sjöfartsverket igår. Enligt Uppsala Nya Tidning fick de också veta att det är möjligt att bärga hela färjan eller bara de döda. Dykarlaget som undersökte Estonia har varit inne på 6 olika däcksplan, men inte i enskilda hytter. Om en vecka ska regeringen fatta beslut om en eventuell bärgning av färjan eller av kroppar.
December 1994. Om några dagar så får Israels rabbin och PLOs Arafat fredspriset. Men många, många frågar sig, för vad?
Vi går utrikes. USAs utrikesminister försöker just nu väcka liv i fredsprocessen mellan Israel och PLO igen. På lördag får ju Arafat och de israeliska ledarna Rabin och Peres Nobels fredspris. Men fredsprocessen är starkt försenad. Istället ökar våldet och Israel anser sig av säkerhetsskäl behöva stanna i städer som Hebron. Där utkämpar extremister från båda sidor vad de kallar ett heligt krig.
Ockupationen är inte slut. Våldet snarare ökar. Fredens förespråkare förlorar trovärdighet. Extremisterna blir fler och fler. För ingenting har gjorts åt konfliktens kärna. De judiska bosättningarna på ockuperat område. Hebron är den mest genuina palestinska staden. Inget fjäsk för turister, stolt över sin historia. Men samtidigt växer här militanta islam fortare än någon annanstans på Västbanken. Det viktigaste skälet till radikaliseringen av Hebron är de militanta judiska bosättarna. De är några hundra som bor mitt ibland 100 000 palestinier. De bor där av religiös övertygelse i skuggan av Abrahams grav, en helig plats även för muslimer. Det var här en av bosättarna mördade 30 bedjande palestinier. Mördaren Goldstein är idag närmast helgonförklarad av de judiska extremisterna. Hennes man var en av de mördade. Hon var själv i moskén under blodbadet. Hon lämnades ensam med 8 barn. Men hon klarar sig tack vare generös ekonomisk hjälp från Saudi-Arabien som hjälpt alla offrens familjer. Mohammed var med sin far. Han satt bredvid honom när han dödades i moskén. Pappans kropp skyddade Mohammed. Enkan bor mitt emot Kiryat Arba, den största bosättningen i området. En dag träffade hon på mördaren Goldsteins fru.
Det var bara klarhet. قالت لي مرتي جولدشتاين بدنا نذبحكوا هيك قالت لي كيف بدنا نعيش هذول كيف بدنا نعيش انا وياهم كيف بدنا.
Sedan massakern i moskén i februari har våldet präglat Hebron, inte freden som politikerna talar om. Demonstrationer, mord och utegångsförbud hör till vardagen. Nyligen öppnades den heliga platsen igen, men nu har judar och muslimer var sin ingång och soldater släpper bara in ett litet antal till varje bön.
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
De muslimska extremisterna utnyttjar folkets vrede över att vara utestängda. De predikar under bar himmel i skuggan av automatvapnen, sprider judehat och kallar till krig. Israels säkerhetstjänst filmar alltihopa. Men de vågar inte ingripa nu inför tusentals bedjande uppretade muslimer. De judiska bosättarna tvingas idag lämna vapnen utanför. Den 3000-åriga heliga platsen omges nu av magnetdörrar och tv-övervakning. De som inte har ID-kort släpps inte in för att stoppa de som tillhör förbjudna väpnade judiska grupper. Även de utestängda judarna ber utomhus. De nya reglerna föder bara ny irritation och nytt hat. Detta är också en bild av Nobelprisfreden på Västbanken. Peter Löfgren och Kai Müller för Rapport i Hebron.
December 1994. USA och Bosnien.
Det här är Morgonekot med Lena Pettersson och Åsa Tolgraven. Ja, USA har plötsligt helt lagt om kurs i frågan om Bosnien. Nu tar man ett steg till för att tillmötesgå sina allierade i NATO.
President Clinton har nu gett klartecken för amerikanska trupper att assistera vid FN-truppernas reträtt från Bosnien. Om det nu blir en reträtt. Clinton lovar att USA kan sätta in någonstans mellan 5000 och 15000 soldater. Det är fråga om stridande marktrupper, soldater som både kan försvara sig själva och andra. Det här beslutet har president Clinton fattat under stor vånda. För det första vill han helst att FN ska vara kvar i Bosnien. Han tycker att de gör en viktig humanitär insats och han tror fortfarande att en fred kan förhandlas fram med FNs hjälp. För det andra innebär det en stor risk för att amerikanska soldater ska komma till skada. Det finns inget stöd hos den amerikanska allmänheten för att sätta in trupper i ett krig de inte förstår och där inga vitala amerikanska intressen står på spel. Att Clinton ändå fattade det här beslutet beror på att solidariteten inom NATO kräver det. NATO tål inte flera motgångar och flera inbördes strider just nu. Så om NATOs soldater utsätts för fara under en kommande reträtt, då kan inte NATOs ledare stå vid sidan och hålla tummarna. Staffan Ekendahl i Miami.
Frågan är vad detta kan få för betydelse för fredsplanen och viljan att förhandla. Den serbiska presidenten Milosevic verkar angelägen att föra de bosniska serberna till förhandlingsbordet. Samtidigt kan det nya budet från USA vara ett försök att ge mera kraft åt förhandlingsspelet. Över till Belgrad.
Det är den vanliga tolkningen här i Belgrad. Ge Bosnien-serberna känslan av att hela himlen håller på att falla ner. Den redan så dramatiska Bosniens-situationen dramatiseras ytterligare. Reträtten kommer inte att behövas om FN får igång förhandlingarna. Den i huvudsak muslimska regeringen i Sarajevo sa ja till planen när den lades fram i månadsskiftet juli-augusti. Men den andra sidan, Bosnien-serberna med sin självutropade Republika Serbska under president Karadzic, har tills nu förkastat planen. Men nu, säger källor här i Belgrad, drar med den serbiske presidenten Milosevic i snörerna. Hans övertalningsargument gentemot Bosnien-serberna ska vara att bara de förhandlar kan implementeringen, genomförandet av förhandlingsresultaten, ligga många, många år bort i tiden. Och det finns tecken på att stormakterna accepterar att de tre olika Serbien, det riktiga Serbien med Belgrad som huvudstad, det bosniska Serbien och det kroatiska Serbien, det som kallas Krajina, att de får ingå en konfederation och att drömmen om ett Storserbien tids nog förverkligas. Staffan Heimersson, Belgrad.
Europa-unionens toppmöte sker i år 1994 i Essen, Tyskland. Det är inspelat i december 1994.
Idag inleds EUs toppmöte i Essen i Tyskland, men redan igår började det för ett par tusen journalister. I presscentret bidrog varje EU-land med sin egen underhållning, även så de nya länderna.
Svenska Lucia-tåget från Glasriket var bara ett i raden av alla de uppträdanden som drabbade förhärdade journalister igår kväll i toppmötets presscentrum där restaurangen bjuder på maträtter från Europas alla hörn. Menyn finns på EUs alla språk och med en liten tjuvstart också på svenska. Inlagd finsk sill i dillmarinad, luxemburgska leverbullar, dansk strimlad fläskfilé, fyllda grekiska vinblad och svensk surstek av älg med broccoligratäng. Jag frågar min norske kollega vad han valde på menyn.
När vi är i Tyskland så har vi viss respekt för den tyska nations äresfödelser och där har vi haft tysk mat. Det bästa jag kunde finna var tyska pölser, tysk korv och surkål och senep och tysk öl. Det är jättegott.
Den är svenska älgsteken.
Är det svenska älgstek här? Är det det? En sån och en sån svenska Lucia-damer och en sån dalande häst. Men att det var svenska älgsteken, det var nytt. Då må vi kanske gå och göra ombeställningen. Vi må pröva det efterpå.
Ja, nu ljuder svensk knetoss här från ett av de julboxprydda hörnen i detta presstivoli som mest liknar en scen ur en Fellini-film där en grekisk barnkör sjunger i andra ändan av nöjeshavet och utklädda arbetare bär ut och in på avsomnade jultomtar. Allt för att hålla pressen på gott humör. För det är ändå vi som ska få det att låta som om någonting av vikt har hänt på toppmötet när spektaklet är över. Titti Nylander, SN.
God kväll. Arbetsmarknadspolitiken i Sverige nämndes som ett föredöme när stats- och regeringscheferna inom EU samlades idag i tyska Essen. Regeringscheferna från de blivande medlemsländerna, det vill säga Sverige, Österrike och Finland, är med på toppmötet.
Det är gryning i Essen. De unga och starka männen har redan börjat jobba. Men runt omkring i Europa går drygt 17 miljoner arbetslösa. På andra sidan av stan träffas samtidigt tre nordiska statsministrar på frukost med pölse och gammeldansk på bordet. Sveriges Ingvar Carlsson, Finlands Esko Aho och Danmarks Poul Nyrup Rasmussen. Om 2 timmar börjar EUs toppmöte och nu ska den nordiska strategin läggas fast för att påverka utformningen av EUs arbetslöshetsprogram.
De anställda ska få en möjlighet att genom utbildning och kompetenshöjning skaffa sig nya jobb om de gamla försvinner. Och här finns naturligtvis en del ideologiska skillnader man ser på det.
Och nog finns det ideologiska skillnader bland dessa europeiska ledare, där Englands John Major är mest extrem i att låta marknaden bestämma nästan allt. Och de nordiska länderna utgör den andra flanken. Men det var Norden och framförallt Sverige som Jacques Delors framhöll som föredöme vad gäller arbetsmarknadspolitik, när han senare idag höll ett flammande tal om hur de snabbast växande länderna i Asien kommer vara rikare än Europa år 2000. Och att arbetslösheten fortfarande då inte kommer vara lägre än 7%, trots att EU räknar med ganska hög tillväxt inom EU. Allt detta om ingenting extraordinärt görs. Men förhoppningarna på den nya medlemmen Sverige är ofantliga.
Je crois que va renforcer la dimension politique, la dimension sociale et je crois que la dimension écologique. Ça c'est la sensibilité des pays du Nord. J'espère que ça sera une contribution révulsive, une contribution importante pour la conférence intergouvernementale de 96.
EUs ledare enades om att driva 14 stora väg- och järnvägsbyggen, däribland Öresundsbron, som ska få pengar av EU. Men den stora nyheten idag är diskussionen om att ändra beskattningen. Skatten på arbete bör enligt statscheferna sänkas inom hela EU, medan man istället höjer skatten på energi- och miljöförstörande verksamhet. Men detta är något som varje enskilt land sedan beslutar om.
Ja, det tror jag. Framförallt om vi kan göra detta någorlunda samtidigt. Så här är en punkt där jag tror att man kan komma rätt långt under närmaste åren.
EUs toppmöte i Essen är en gigantisk historia med 2600 journalister, 8000 poliser. Och i den här stora mässhallen i Essen i västra Tyskland blir det plötsligt tydligt hur Sverige nu markerar sin närvaro inom EU. Här bjuds på marinerad älg och alldeles riktiga lucior från Vetlanda. En av Sveriges snabbaste växande exportprodukter till EU nu i dessa dagar.
Och Eva Hamilton på plats i Essen. EU-ländernas ledare har alltså diskuterat en mycket annan och en annan och mycket viktig fråga än arbetsmarknadspolitiken idag också.
Ja, det är en väldigt spännande fråga, för det gäller hur EU ska kunna slussa in 6 nya medlemmar från det gamla Östeuropa. Det gäller Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien och Bulgarien. Och det här är 6 länder som också har sina statschefer här på besök imorgon. Jag hörde förresten alldeles nyss att detta också kanske kommer att gälla Baltikum, därför att redan i december månad kommer inledande diskussioner att föras också med de 3 baltiska länderna.
Varför skyndar just Tyskland på i fråga om samarbetet med östländerna?
Jo, det är ganska lätt. Tyskland är just nu ordförande för EU och det är de fram till i nyår. Och Tyskland gränsar ju till Tjeckien och till Ungern, till Polen. Och de är väldigt oroliga för vad som händer på den sidan. De vill helt enkelt ha ro på sin östra gräns. De vill till varje pris ha in de här länderna i EU.
Men kan de här länderna någonsin bli EU-medlemmar? Det är så stora skillnader mellan dem och de nuvarande EU-länderna.
Ja, det är framförallt stora skillnader vad gäller rikedom. Och man är angelägen här idag om att tala om för oss att förhandlingarna med Portugal och Spanien på sin tid, de tog 7,5 år, och ingen ska tro att det här kommer att gå fortare. Det är framförallt Sydeuropa som bromsar, därför att de pengar som idag går till stöd i Sydeuropa kan ju möjligen tänkas gå till Östeuropa i framtiden.
Tack Eva, som förstås återkommer med rapporter från EU-toppmötet.
Den 9 december 1994. Socialdemokraterna tänker krympa barnbidraget. Det som de själv en gång kämpade så stort för. Här är några kommentarer, bland annat från Alva Myrdal, som redan 1935 pläderade för dagis och omhändertagande på statens bekostnad av svenska barnen.
Postens familjeekonom Pia Nilsson avvisar tanken på behovsprövning, men är mycket kritisk ändå. Speciellt flerbarnsfamiljerna förlorar mycket om inte bara flerbarnstilläggen utan nu också barnbidragen försämras. För en trebarnsfamilj skulle 150 kronor mindre per barn och månad plus försämrade flerbarnstillägg betyda 7500 kronor mindre per år.
Jag är rädd för att det är inte bara ett dåligt fördelningspolitiskt förslag utan också samhällsekonomiskt, därför att det är barnfamiljerna som har störst konsumtionsbehov. Och stryper man deras ekonomi ytterligare så kommer man ju också strypa konsumtionen och den inhemska produktionen.
Men de är ju väldigt många barnfamiljer. Är det möjligt att sanera statens finanser utan att ge sig på en grupp som omfattar så många?
Ja, jag menar att man kan hitta andra vägar.
Men man har ju redan höjt skatten för höginkomsttagare. Vilka finns kvar då?
Ja, jag tycker att det är bättre att man höjer skatten med 75 kronor i månaden för alla löntagare.
Idén om barnbidrag går egentligen tillbaks till Alva och Gunnar Myrdals klassiska bok Kris i befolkningsfrågan 1934. Oron då gällde att det föddes så lite barn att många i tidens anda befarade att den svenska rasen skulle dö ut. Som botemedel tyckte makarna Myrdal att samhället skulle ta över en stor del av kostnadsbördan för att ha barn. Och så pläderade Alva Myrdal redan då för dagis.
I storbarnkammaren får barnen leka under uppsikt av skolade sköterskor, och de bör förresten vara en särskilt glad och munter människotyp. Och sen kan barnen få äta middag där och sova middag om föräldrarna så vill.
Kriget satte stopp för alla reformer till den tid. Men 1947 beslöt riksdagen ändå att införa det allmänna barnbidraget. Wigforss var då finansminister och Gustav Möller socialminister i Tage Erlanders regering. 260 kronor per år och barn var barnbidraget från början. Det var ett litet belopp också med den tidens penningvärde. Men ändå blev reformen mycket viktig som en markering av samhällets vilja att ta ansvar för barnen och barnfamiljerna. Viktig också som jämställdhetsreform, eftersom det gav dem på den här tiden i regel helt inkomstlösa mödrarna lite pengar att själva handskas med. Om utbyggnaden av dagis och om olika former av barntillsyn har ju den ideologiska och partipolitiska striden stått hård många gånger under de här årtiondena. Men barnbidraget har däremot i stort sett fått stå oantastat i politiken sedan det infördes. Gamla högern försökte en gång avskaffa bidraget till det första barnet men straffades omedelbart hårt av väljarna. Och sedan dess har partierna snarare gått in för att överträffa varann i välvilja mot barnfamiljerna. Och från 260 kronor 1948 har barnbidraget vuxit till 9000 kronor idag. När därför nu Socialdemokraterna vill skära ner just barnbidraget så är det en tydlig markering av hur ett optimistiskt välfärdsbyggande har gått över i defensivt budgetgnetande. Hur flödande skatteinkomster byts ut mot en kris i statens affärer och hur socialdemokratiskt tänkande har förändrats från Alva Myrdal till Mona Sahlin.
December 1994. Lite mer från EUs toppmöte i Essen, Tyskland.
Knappt så har EU fått 3 nya medlemmar förrän debatten om unionens framtid drar igång på allvar inför regeringskonferensen 1996.
Just nu så träffar EUs ledare regeringscheferna för de 6 östeuropeiska länder som närmast står på tur att bli medlemmar. Och vid middagen på toppmötet igår kväll så gav EU-kommissionens avgående ordförande Jacques Delors sin vision om en union med dubbelt så många medlemmar som idag.
Efter en överdådig måltid på Alfred Krups villa Hygel i Essen fick EUs ledare Jacques Delors politiska testamente till kaffet. Delors såg framför sig en union med 25-30 medlemmar, alltså ungefär dubbelt så många som idag. Det här innebär att den europeiska unionen möter helt nya problem, både politiska och demokratiska. Det finns en inte helt obefogad rädsla bland de nuvarande medlemmar att en större union också leder till en svagare union. Delors gav de församlade stats- och regeringscheferna en rad frågor att tänka på. Hur ska EU-kommissionen, alltså EUs regering, se ut? Hur många kommissionärer går det maximalt att ha för att arbetet ska fungera effektivt? Och hur ska beslutsfattandet inte bli alltför tungrot? Frågorna var betydligt fler än svaren, men nu måste debatten komma igång. Redan nästa höst behöver EUs ledare ha en klar uppfattning om hur man vill gå vidare. Statsminister Ingvar Carlsson är för sin del övertygad om att EU kan bli en effektiv organisation med dubbelt så många medlemmar.
Det finns de som är pessimister, men jag anser att det kommer att gå, men inte med nuvarande sätt att arbeta. Det kan krävas till och med ganska radikala förändringar.
Är du beredd att ställa och säga att Sverige inte behöver ha någon kommissionär, alltså vara med i EUs regering?
Så skulle jag aldrig uttrycka det, men man kan behöva förändra arbetsformerna, låta grupper av länder enas om till exempel ett ordförandeskap och viceordförande positioner. Och det är just sådana termer i organisationstermer man måste diskutera. Vi är ju inte där än. Nu är vi 15 medlemsländer, men blir vi 30 så går inte, då fungerar inte den nuvarande organisationen så mycket klart.
Är du mer öppen än vad regeringscheferna är i de länder som sedan länge har varit med i unionen?
Det är väl naturligt att ett land som precis har kommit in inte är lika fast i den gamla organisationen och kanske lättare ser nya möjligheter. Jag är i vilket fall för min del optimistisk om att vi, om vi lyckas utvidga EU, vilket jag tycker är väldigt värdefullt, så kommer vi att finna demokratiskt acceptabla beslutsformer. Så det får absolut inte vara ett argument mot att utvidga EU.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Anders J. Eriksson, också på toppmötet i Essen. EU-länderna är måna om att visa upp stor enigheten på toppmötet som det är i Essen nu. Men i kulisserna så grälas det också. Medlemsländerna kan till exempel inte komma överens om gemensamma regler för arbetskraft som flyttar över gränserna. I Tyskland så konkurreras 83 000 arbetslösa byggjobbare ut av arbetare från låglöneländer som Portugal och Storbritannien. Och svenska svartjobbare finns också med i bilden.
Nyckeln till ett skumraskjobb i Tyskland är ett papper som går under beteckningen E101 och som försäkringskassorna också i Sverige skriver ut till dem som ber om det. Pappret visar att innehavaren är egen företagare och själv betalar sina socialavgifter. Med denna lottsedel i handen är det fritt fram för alla EU- och EES-medborgare med rymligt samvete att ge sig in i det grå och svarta arbetslivet inom den gemensamma marknaden utanför hemlandet. I Tyskland finns det tiotusentals utländska byggjobbare som på vinst och förlust har fått ett påhugg med hjälp av E101-pappret. Företagen betalar då medvetet bara ut omkring 65% av den tyska normallönekostnaden. Ofta finns en skojarfirma med i bilden som mellanhand. Byggjobbarens kortsiktiga vinst ligger i att behålla alla pengarna och strunta i socialavgifterna tills myndigheterna börjar ställa frågor. Då reser han hem igen eller byter arbetsgivare. Men det har också förekommit att oseriösa arbetsgivare inte ens betalat ut de överenskomna 65%. Väl medvetna om att de utländska byggjobbarna inte har mycket att sätta emot. Ofta på grund av språksvårigheter eller obegripliga kontrakt. I den mån det finns andra kontrakt än ett handslag. I Berlin hotade brittiska byggarbetare att riva taket på ett hus som de byggt om de inte fick sina utlovade pengar. Det var ett hot som fungerade. I Tyskland bidrar ett annat fenomen till att helt snedvrida byggarbetsmarknaden. Företag i låglöneländer som till exempel Portugal anställer portugisisk arbetskraft till en sjättedel av tysk lönekostnad och använder arbetarna i Tyskland. I Tyskland råder det byggboom, men dumpinglönerna från låglöneländerna har ändå lett till att arbetslösa tyska byggjobbare inte får nya jobb. Tyskland ser detta som ett mycket stort problem och den tyska arbetsmarknadsministern Norbert Blüm har under hösten envist försökt få de övriga EU-länderna att gå med på gemensamma riktlinjer för användning av utländsk arbetskraft. Bland annat att lönerna ska ligga på värdlandets lönenivå. Portugal och England har lika envist satt sig på tvären. Problemet togs också upp i samband med att toppmötet här i Essen diskuterade vitboken om arbetslösheten i Europa. Men eftersom det ingår i de outtalade spelreglerna för mötet att man ska undvika öppna konflikter så drevs frågan inte till sin spets. Fackministrarna får gräla vidare om detta nästa år. Jan Mosander, Essen.
Den 11 december 1994. Ryssland har inlett en offensiv mot för detta Sovjetrepubliken Tjetjenien.
From CNN International, this is World News with Stephen Cole from the CNN Center in Atlanta.
Hello and welcome. Russian troops have reportedly started an invasion of the breakaway province of Chechnya. Russian news media say the troops are entering Chechnya from three different directions, the west, the south and the east. CNN's Siobhan Darrow joins us by telephone from Moscow with the latest. Siobhan.
At dawn Sunday, Russian troops crossed the border of the Rebel Republic of Chechnya, their mission to restore constitutional order in the Muslim enclave that for 3 years now has been calling itself independent from Moscow. So far, no fighting has been reported, and the official Russian news agency Itar-Tass says the civilian population has been evacuated in the areas where the columns of tanks and paratroopers are moving. Coming from three directions, the troops are slowly advancing towards the Chechen capital, Grozny, but with no plans to storm the city. A Russian government spokesman told CNN that the troops will converge outside Grozny, where they are supposed to stop their advance. Along the way, the troops are negotiating with local armed bands to give up their arms. They say they've been successful so far. Reporters from the international media in Grozny say the capital is quiet. Rebel Chechen leader and former Red Army General Zhukov Dudayev declared the small southern republic independent in 1991. Opposition forces, backed covertly by Moscow, fought Dudayev unsuccessfully since August. Last month, Russia tried to topple Dudayev in a failed mission, which brought out in the open the extent of Russia's previously denied military involvement. Simon?
It's Stephen here, Siobhan. The government media in Russia report that three columns had crossed into Chechnya. So it might sound a bit disingenuous, but is this war?
Well, at the moment there is reportedly no fighting, and Dudayev, the rebel leader, has indicated a willingness to talk, but various radical factions who support Dudayev have vowed to fight and have promised an Islamic holy war, and Dudayev himself says he can no longer control all of those who support him. Certainly one of these groups could trigger fighting, and given the mountainous terrain and the fact that these people have fiercely fought Russia for decades last century, there are lots of parallels with Afghanistan here.
It's not the first time, is it, Russian troops have been sent into Chechnya. But what does all this mean for Mr. Yeltsin in Moscow?
Well, it's a catch-22 for Boris Yeltsin. The reaction so far in Moscow has been outrage. Even those who traditionally support Yeltsin do not support military action in Chechnya, saying it will only lead to a long guerrilla war, reminiscent of Afghanistan. But the problem for Yeltsin is if he does nothing and ignores Chechnya's secessionist drive, it could be viewed as a sign of weakness and encourage other independence-minded regions to break away as well.
Siobhan Darrow reporting.
Den 11 december 1994. Estonia.
Ett enigt etiskt råd kommer imorgon bitti att föreslå regeringen att Estonias vrak inte ska bärgas. Det här beslutet har varit oerhört svårt att fatta, säger en av rådets medlemmar, Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström.
Anders Lindström säger i en intervju för TT att han själv från början krävde att Estonia skulle bärgas, både för att få veta varför hon sjönk och för de anhöriga skull. Men nu, sedan han fått klarhet om orsaken till haveriet och satt sig in i frågan om bärgning, har han ändrat uppfattning. Man tror att det finns 800 kroppar kvar ombord, men alla de avlidna kommer inte att hittas. Och det kan bli mycket svårt att identifiera de som inte är svenskar. Dessutom är fartyget estniskt och i Estland finns det ingen opinion för bärgning, enligt Anders Lindström. Själva bärgningen innebär stora risker för de som utför den, och de kroppar som hittas skulle vara oerhört sargade. Kriminalteknikerna måste då ta hand om kroppar i snabb förruttnelse. Enligt Anders Lindström så blir det en rapport utan reservationer som regeringen får ta emot från det etiska rådet tidigt imorgon bitti.
...1994 års fredspris delas ut till PLOs Arafat och Israels premiärminister Rabin och utrikesminister Peres. Här är Oslo den 11 december 1994.
De tre fredspristagarna Yasser Arafat, Shimon Peres och Yitzhak Rabin har natten till idag suttit i samtal i Oslo, men de misslyckades med att få något genombrott i fredsprocessen om fortsatt israelisk truppreträtt.
Efter pompa och ståt, glädje och stolthet i Oslo rådhus blev det snabbt allvar igen. En nattlig samtalsrunda efter ceremonin visar att nyckelfrågorna kvarstår. Kan det hållas palestinska val på Västbanken nästa år med israeliska trupper närvarande? Israels svar på en presskonferens i förmiddags var tydligt.
If we have to redeploy, we have to do it in a context of a plan for the security of Israel and Israelis while we have elections, all to find how to do elections without carrying out part of the what is vital to the security of Israel.
Frågan gäller om PLO kan garantera att fundamentalisternas terrorism upphör vid ett israeliskt tillbakadragande. Men Arafat gled undan frågorna.
Israeli leaders have said that terrorism prevents an agreement on the elections. What assurances can you give them on that?
It will prevent also the election in Israel. It will prevent also the election in Israel. It will election, the crimes will prevent the election in the states.
Efter presskonferensen i Oslo for Arafat vidare till Helsingfors för att sedan imorgon möta utrikesminister Peres i Stockholm. Problemen kvarstår, men det byggs ändå broar av vänskap i Mellanöstern, för just idag öppnar Israel sin ambassad i Jordaniens huvudstad Amman. Ceremonin markerade än en gång att närmare ett halvt sekel av krig mellan Israel och Jordanien nu är över.
Den 11 december 1994, Frankrike.
Just nu intervjuas Jacques Delors, EU-kommissionens avgående ordförande, i den franska televisionen. Vad man framförallt vill veta i Frankrike sedan länge, det är om Delors ställer upp som kandidat till det franska presidentvalet nästa år. Och när hans svar kom för bara en liten stund sen så löd det så här.
J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans. Je travaille sans relâche depuis 50 ans. Il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action.
Jacques Delors är en plikttrogen man, men inför tanken att kandidera till jobbet som Frankrikes president gick uppenbarligen gränsen. Nuvarande president Mitterrand avgår i maj efter 14 år i presidentpalatset. När Delors alltså offentliggjorde alldeles nyss att han inte ställer upp så beror det dels på att hans fru inte vill, dels på hans dåliga rygg. Men framförallt på att han är 69 år och att han har jobbat 15 timmar om dygnet under hela sitt liv. Men Delors nej försätter socialistpartiet i en djup kris. Partiet har inte någon annan trovärdigt namn att lansera i presidentvalet. Aldrig har det varit så tomt på personlighet i detta tidigare så mäktiga parti i fransk politik. Den enda som finns råkar faktiskt vara Delors dotter, tidigare arbetsmarknadsminister. Hon är fortfarande för ung för att bli president. På andra sidan i det republikanska partiet finns det inte mindre än två kandidater. Frankrikes premiärminister Balladur och Paris borgmästare Jacques Chirac. Och de två, de är upptagna av att ursinnigt bekämpa varandra just nu. Och fram till Delors framträdande ikväll så var det Delors som ledde alla opinionsundersökningar.
December 1994. Ryssland och Tjetjenien.
De ryska styrkorna som har satts in mot utbrytarrepubliken Tjetjenien stöter på överraskande motstånd i grannrepublikerna. Av de tre styrkor som är på väg har två ännu inte lyckats ta sig fram till Tjetjenien.
Den ryske försvarsministern Pavel Gratchev medger nu att gårdagens militära operation mot Tjetjenien inte gick som den militära ledningen hade planerat. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss något sådant. Män som använde sina kvinnor och barn som sköldar sköt mot våra soldater, slet ut dem och deras fordon och satte eld på fordonen. Enligt Gratchev stacks minst 30 militärfordon i brand. Allt det här gjordes med den ingushetiska ledningens goda minne och med hjälp av det ingushetiska inrikesministeriets specialstyrkor som dessutom öppnade eld mot våra soldater. I praktiken har Ingushetien i och med det här förklarat krig mot Ryssland, sa försvarsminister Gratchev. Den ingushetiske presidenten Ruslan Naushev ska enligt en av hans medarbetare igår kväll ha lovat sin tjetjenske kollega Djokhar Dudajev att ingusheterna ska använda alla medel för att förhindra de ryska trupperna från att nå Tjetjenien. Nyhetsbyrån Itatas korrespondent rapporterar från en nattlig rundresa i området att de större vägarna mot den tjetjenska huvudstaden Grozny nu är blockerade med stora betongblock och att broar minerats. De styrkor som sattes in från den östra grannrepubliken Dagestan har stött på liknande svårigheter. Ett 40-tal ryska soldater togs igår till fånga och enligt Itatas ska dagestanerna redan ha överlämnat dem till Tjetjenien. Motståndet i grannrepublikerna har nu än en gång påmint den ryska ledningen om att konflikten om Tjetjenien lätt kan sprida sig till resten av det eldfängda Kaukasus. Anders Eriksson, Moskva.
Ja, det är oerhört mycket som står på spel för president Jeltsin och för Ryssland. Få, både inom och utom Ryssland, ifrågasätter den ryska ledningens rätt att försöka återställa lag och ordning i Tjetjenien, hejda det inbördeskrig som pågått där sedan i somras och hålla samman den ryska federationen. Tjetjeniens självutropade oberoende har ju inte erkänts av någon stat. Men ett regelrätt krig i Tjetjenien, som i så fall sannolikt sprider sig över hela norra Kaukasus, det skulle ganska säkert göra den internationella opinionen ogynnsamt inställd mot Jeltsin och kanske till och med driva fram ett erkännande av den lilla utbrytarrepublikens självständighet. Men det är framförallt i Ryssland som läget kan bli ytterst prekärt för president Jeltsin och för den hittillsvarande utvecklingen mot demokrati. Å ena sidan gäller det för Jeltsin att undvika ett gradvis regionalt sönderfall i Ryssland. Å andra sidan hotas nu landet av politisk splittring långt värre än den som föregick striderna vid Vita huset i Moskva för ett år sedan. Då stod både de ryska demokraterna och den ryska försvarsmakten bakom Jeltsin, om än med viss tvekan. Idag är på Jeltsin-lägret helt splittrat. Ett flertal demokratiska ledare tar avstånd från presidentens beslut att gå in med trupper i Tjetjenien. Till dem hör så tongivande politiker som Yegor Gaidar och Grigori Javlinsky. Samtidigt har utrikesminister Andrei Kozyrev, på grund av demokraternas kritik, sett sig tvungen att lämna den parlamentsgrupp som leds av Gaidar. Om det kommer till öppet krig i Tjetjenien är konflikten i den demokratiska leden oåterkallelig, med allt vad det innebär av försvagade möjligheter att hävda sig mot den icke-demokratiska oppositionen. Följden av det kan bli totalt politiskt kaos.
Göran Skånsberg.
Så till situationen i Tjetjenien. Ryska trupper invaderar sitt eget land, skriver Liberala Expressen. Jeltsin har målat in sig i ett tjetjeniskt hörn. Jeltsin försöker rädda Ryssland intakt med vapenmakt istället för med förhandlingar. Vidrigt, men helt enligt gammal sovjetisk tradition. Expressen anser att den ryska ockupationen av eget land, den lilla utbrytarrepubliken Tjetjenien, är ett farligt politiskt och militärt agerande. Jeltsin kan bli situationens fånge. Långvarigt gerillakrig med påföljande inrikespolitiska oreda, slutar Expressen. Aftonbladet Socialdemokrater skriver: Jeltsin lierar sig allt mer med de konservativa och med militären. Ingen ska utmana den ryska centralmakten. Nu vill han statuera exempel. Moskva kan få det mycket besvärligt vid ett utdraget gerillakrig. Ett sådant kan dessutom sprida sig i den konfliktfyllda regionen. Ett nytt Afghanistan är inte vad det missnöjda ryska folket vill ha eller behöver. Boris Jeltsin och hans regering bör koncentrera sig på att få sitt land på fötter, att bygga upp en fungerande ekonomisk och social struktur. Ryssland vill alltjämt ta hjälp och stöd från väst i det arbetet, men gör sig allt mindre förtjänt av det, slutar Aftonbladet. Högt spel av Jeltsin är rubriken i Sörmlands Nyheter, centerpartistisk. Det kommunistiska Sovjetunionen kunde hålla samman på grund av det militära och polisiära förtryck som regimen i Moskva bedrev. Men ett Ryssland som försöker ge utrymme för den västerländska synen på frihet och demokrati riskerar att gå under genom ständigt pågående konflikter med olika minoritetsgrupper, slutar Sörmlands Nyheter.